Ja, nu är jag redo att köra. Igång.
Välkomna till nya dealen med bilen. Avsnitt 250.
Oj då.
Kan man säga nya?
Du går ut hårt och lovar någonting som jag inte har signat av på, känner jag.
Avsnitt 1 2022. Jag vill egentligen bara säga nya, trots att ingenting är nytt. Allt är väl typ som vanligt.
Jag tror inte att det kommer bli några större förändringar just det här avsnittet. Men vi har ju faktiskt snackat lite grann om att vi under 2022 kanske inte ska förändra podden. För det är för mycket sagt. Men vi vill ju göra den bättre hela tiden. Ja, däremot så vet vi inte exakt
lite,
hur.
Liksom.
Ja, vi får väl se vad, på vilket sätt. Men,
jag har ett nytt segment som jag tänkte ta idag. Men det kommer att bli varse.
Spännande. Men innan du dunkar igång det...
Ja.
Ska vi berätta, du är i Åre. Det är också lite av en poddtradition. Den här veckan är du i Åre. Jag sitter i Stockholm i poddstudion själv. Och har det fint. Vet du vad jag kom på? Nu har jag glömt min Red Bull.
Oj, det var värst.
Men däremot så ligger det, ser jag, en Anton Berg. Sen vi poddade på julavsnittet där, som jag ska gå och hämta.
Men den är min, så den ger du fan i.
Den var din, nu ligger den här i min hand. Den ska jag smaska i mig här under den här timmen som vi har framför oss. Hur är det uppe i Åre?
Det känns väldigt traditionsbundet att vara här. Det är liksom samma rutiner varje år när vi poddar första avsnittet.
Jo, jag gillar rutiner, så du får fortsätta åka till Åre vecka ett.
Jag njuter i liksom fulla drag. Ja, det är samma människor här uppe liksom. Det känns som att alla är väldigt traditionsbundna när det kommer till den här första veckan. Det är liksom samma folk på hotellet liksom. Varje år så träffar vi Niklas som tidigare drev British Motor Group, som nu är på BMW. Måns exfru Tina, hon är här uppe på hotellet. Persbrandt är här. Han ser alltid lite sur ut, går och liksom muttrar i korridoren här. Han är väldigt lång i verkligheten, Persbrandt. Man får hålla hårt i fruarna här uppe.
Det enda som förändras för varje år, det är ju bilen som du kommer upp med.
Ja.
Det kanske är så att folk vet på som bor på hotellet undrar, jag undrar vad han kommer med i år. Och i år har du ju också överträffat dig själv.
Jag tänker faktiskt komma in på det, men en annan person som är här på hotellet, det är ju Sveriges i särklass trevligaste man.
Jag tror det han satt här i poddstudion.
Han är bara ett fragment av mannen som är här uppe. Alltså, man vet ju, man brukar säga att Keanu Reeves är Hollywoods trevligaste och ödmjukaste man. Hur han trots sina miljarder åker liksom tunnelbana i New York och ställer sig upp för äldre, och så han köper presenter till alla som jobbar på filminspelningarna som man är på. Alltså, assistenter och skrift, alla som är med, du vet, i botten av näringskedjan, de får grejer. Efter Matrix-inspelningarna så köpte han ju fabriksnya Harleys till alla stunt, men det tror jag vi pratat om någon gång förut. Han är ju liksom Mr. Nice Guy. Men den här veckan varje år så har vi ju Sveriges Keanu Reeves här uppe på Copper Hill.
Sveriges Keanu Reeves, vem fan kan det vara då?
Per Lernström.
Jag tänkte på honom. Är han så trevlig som han verkar, eller är han...
Ja, men det är nästan som ett skämt. För han ler och hejar på alla, hälsar på barnen, och varje år när man står i hissen med honom eller sitter bredvid i matsalen eller i restaurangen, så vill jag liksom säga något kul eller smart till honom, men jag kommer aldrig på något bra, så jag sitter bara tyst. Och varje gång jag ser honom så skäms jag också lite över hur vi raljerar över TV4 och allt som TV4 står för liksom. Per Lernström är ju TV4 på något sätt, eller han står över TV4. Per Lernström, han är mer TV.
Hör ni lyssnare, märker ni nu vad som håller på att hända när Kricke är uppe i Åre en vecka? Sagt undan för undan, det behöver inte bara gå några dagar, och sen så är han liksom över på The Dark Side på TV4 och tycker det är så jävla mysigt.
Vad ska jag säga, om jag får chansen, vad ska jag säga till Per Lernström?
Jag tycker till början att du ska försöka ta reda på det mörker som naturligtvis döljer sig bakom den här glättiga ytan, som det gör för alla som jobbar på TV4.
Du tänker att jag ska liksom, jag ska långsamt lära känna honom och krypa innanför skalet på något sätt.
Ja, och ta reda på vad det är för mörker som driver honom. Men jag skulle faktiskt vilja ge dig en annan uppgift. Jag vet inte om det är möjligt, men skulle inte du kunna kändisspana lite inför nästa, till nästa avsnitt? Men jag är inte dugg intresserad av personerna, men jag vill veta vad de kör. Vad står ni i garaget? Vad kom Persbrandt upp i? Fast de kanske flyger upp allihopa. Men om det går att ta reda på vad Lernström åker för bil till exempel. Ja, eller Persbrandt. Det vore ju mycket intressantare.
Tittar man i garaget så är det ju snötäckta, smutsiga suvar. Alltså, jag tror att det står i garaget nu står det två stycken Land Rover Disco 4-år. De som har blivit så här repopulära. Det står säkert 10 stycken såna här X5-år eller vad de, jag vet inte ens vad de heter, de största BMW-suvarna, liksom, största och näst största.
Är det mycket kexchokladboxar på taket eller?
Inte på det här hotellet, då är det nere i byn. Men och sen är det väldigt mycket Audi och Volvo. Alltså det är så jävla tråkiga bilar. Liksom, du kommer kanske tro att jag överdriver nu, men jag, när jag kom upp i söndags, det första jag gjorde var att jag, eftersom familjen kommer dagen efter, eftersom jag tar bilen, de tar tåget, då tokrekondade jag bilen. Jag tiggde till med...
Men det är också en tradition.
Det är också en tradition, att man tigger till sig en tvättnyckel så man får tvättplattan här på hotellet. Och sen,
Är den för allmänheten eller är det för att vi känner Eva som du kan tvätta den?
Men jag tror att alla... Om man ber snällt så får man tvätta av bilen, garanterat.
Ja, det är bara det att det är inte någon mer än du som skulle komma på tanken.
Nej, det är för ingen som tänker liksom konceptuellt när man är här. Utan folk åker hit och så åker man skidor och så sitter man i restaurangen och försöker läckra sig. För det här är ju ett mångt och mycket vidrigt hotell. Alltså klientet som är här uppe gillar ju att vara här för att visa upp sig.
Så han som la 2 timmar på att tvätta bilen, det första han gjorde.
Ja, men jag säger det är man kan vara
Du är en del av den här vidrigheten, gillar jag att du erkänner.
Vi pratade om det för några poddar sedan, att man kan vara två saker. Jag kan hata det här, jag hatar mig själv.
Ja, just det.
Men jag älskar också, älskar att komma in. Och just när man, du vet, har en ren bil, det liksom, bilen skriker. I kombination med att bilen ser ut som den gör. Och så kommer man in på parkeringen nere i Björnen när det liksom är så här lätt snöfall och liksom uppsprickande himmel och alla bilar är liksom skitiga och smutsiga. Så kommer man in med, det är som att komma in på en bilutställning. Liksom bilen glänser så otroligt mycket i snön. Det ser ju sjukt ut. Men jag ska säga att liksom när jag kör omkring i Stockholm, då får man ju ganska mycket, eller väldigt mycket blickar och tummen upp vid rödlysen. Men när folk är inne i en sån här semesterbubbla och när, liksom då vill folk komma fram på ett helt annat sätt. När svennar är i bubblan, det är då man tillåter sig själv att prata med främlingar på något sätt. Alltså, bara
vänta nu, det du säger är att är folk mer benägna att prata med varandra uppe i Åre än, eller i... Ja, men det håller jag med om. Ja, men det, så är det ju.
Jag menar, du som har varit i Thailand och hållit på, du vet ju att när ni ligger där på stranden så är det ju liksom, det är lättare för en annan svensk att komma fram och bara, är ni här på Phuket-strand och skönt att slippa en svenska vintern, eller hur?
Ja, just det. Alltså, men så är det ju. Så är det ju alltid. Ja, men så är det även på Gotland på sommaren för många. Man ner med garden lite grann. Nu är det semester. Ja, nu kan man kosta på sig och prata med folk. Så är det ju för sig i Falun jämt året runt. Där pratar ju folk med varandra. Hejar och hälsar. Det är bara i Stockholm folk inte gör det till vardags.
Ja, men det är det jag menar, att Stockholm är ju äckligt på det sättet, att folk är ju bara knäpptysta. Men här öppnar man upp sig. Bara, du vet, bara när jag tvättade bilen så kom det fram 5 personer som liksom alla... Då ska jag säga, då var det 5 personer som passerade. Men alla 5 kom fram och ville titta och prata. Liksom. Och samma sak nere i Björnen som är den närmaste backen ner där liftsystemen börjar. Där liksom, det är borderline hysteriskt. Folk, det är som att köra in en Batmobil på ett barnkalas. Alla ska komma fram och bara, jävlar! Vilken bandbil!
Det är ju Ja, så, men det är ju också för att du, det, Åre, folk som åker till Åre får åka skidor. De är ute efter det där glättiga amerikanska som du representerar. Så att när du kommer med den där bilen så gör ju du deras semester lite bättre än vad... Liksom, det är ju det där de är ute efter. Eftersom de inte hade råd eller möjlighet att åka till Aspen så blir de ju jätteglada när de ser en Wagoneer med liksom julkrans i grillen.
Jo, men jag tror att det som vi också pratade om för det här... Jag vet inte ens om vi har pratat om det här i podden. Vi pratade om det här mycket för 15 år sedan. Det var ju det här med att man skulle skapa någon form av gatuteater. När vi skulle
jag prata om idag.
Nej, shit vad kul.
Ja.
Alltså så bara spontant, eller kom du på det nu?
Nej, jag har tänkt att jag ska prata om det.
Ja, men det är ju fantastiskt. Därför att gatuteater, så som vi benämnde det då, att liksom glida in i fel sammanhang med en skock bilar och liksom mörklan och roddar och sådär, då skapar man bilder åt folk som de inte visste fanns på något sätt. Och det är lite det jag... känner att man på något sätt representerar när man kommer i en gammal vintagebil i en sån här miljö.
Och du mer än någon i Sverige älskar ju att bjuda folk på lite gatuteater.
Jag älskar
även om
gatuteater.
Även om du är liksom en ensam pantomim där uppe. Så.
Det slår mig att vi måste byta namn på ordet gatuteater, för det är
ett
hemskt namn. Jag har egentligen bara ett enda problem här uppe, och det är också ett avgrundsdjupt problem som jag är så irriterad över här, så att det är galet är det. Jag köpte ju såna här skidtakräcken, för det är en del av den här gatuteatern att man ska inte ha en takbox, och man ska inte ha, det ska inte vara fult, utan som det var på 80-talet, då låg skidorna snyggt ovanpå taket i fastsatta takräcken. Liksom.
Du tänker så rätt.
Ja, men det är en del i snyggheten att skidorna ska ligga liksom bara. Och sen när man kör från Stockholm 60 mil eller vad fan det nu är, så det är klart att skidorna ser ut som ler... fyllda, alltså de är ju vidriga när man kommer fram. Och riktiga skidåkare kommer väl hävda att man förstör bindningar och allting sånt där, och förstör skidorna kanske till och med. Det struntar jag i, därför att jag tvättade skidorna när jag kom upp med högtryck. Så det var hur bra som helst. Men det jag gjorde det var att jag köpte ju såna här skidtakräcken, och eftersom jag har såna här original Wagoneer takrails på bilen med kromade, alltså med träinläggen där, så är det liksom bara två tvärgående balkar. Så jag kan inte köpa något sån här dyrt tulesystem, för de ska ju sitta på Audi och Volvo takräcken. Det här, jag måste ha någon universal grej. Och det enda jag då hittade, det var skidhållare från Biltema. Men det är jag aldrig lär mig, det är ju uttrycket you get what you pay for. Och de såg snygga ut, så jag köpte två par så man kan lasta skidor från båda sidorna. Problemet är att kvaliteten på de här skidtakräckorna är så genomruttet usel att de inte går att stänga och låsa. Så jag kan vika ner dem över skidorna, men sen när jag ska vrida om låset, då bottnar låskistan. Så jag kan inte vrida nyckeln fullt, och när jag inte kan vrida nyckeln fullt, då sätter sig inte spärren, och så kan jag inte dra ut nyckeln. Så att när man har lastat på skidhelvetterna, då tar det mig i snitt 20-25 minuter innan jag har lirkat ihop alla fyra låsen. När jag skulle upp...
Ja, det går, men det är ett jävla projekt. Alltså.
Ja, det går ibland, och ibland går det inte. Nej. Så att du vet, jag höll på över en timme när jag skulle upp hit upp, när jag stod i Stockholm och bara ville komma iväg, för jag inte kunde låsa takräckorna. Framförallt så är det ju förnedrande och frustrerande, för att på parkeringen nere vid Björnen, då vill man ju vara lite slick. Alltså, här står jag och är skön med en vintagebil, och så sitter folk i sina nya BMW-subbar och nu skrattar de. Så, ja, där ser du varför man inte ska ha en gammal bil, eftersom folk inte förstår att det är bara ett Biltema-takräcke som har förstört allting.
Men varför inte gå old school riktigt ordentligt då? Fan, förr i tiden, då körde man väl bara med såna här...
spännband liksom.
Ja, spännband eller såna här bläckfisk, såna här töjbara liksom.
Jag vet inte om det kommer, om det håller.
Alltså, men det höll ju då, för fan. När vi var barn.
Eller? Det är sånt där som vi inte vet. Att det låg skidor längs med vägen.
Ja, folk fick in en kanot i kupén. Liksom, exakt. Skiten lossnar bara.
Men jag är bara ett fragment ifrån att bryta av en nyckel och sen slita av de här biltemaskiten och slänga ut dem i skogen. Troligtvis kommer jag även slänga ut skidorna i skogen också. Jag är så generaltrött på det här. Det jag också blir irriterad på är att jag själv oproportionerligt ofta hamnar i den här typen av situationer. För jag har liksom inte tummen mitt i handen och jag älskar att skruva och jag älskar att fixa saker, men det känns som att jag är motarbetad av kosmos när det kommer till den här typen av grejer. Du vet, Jonas Gollin eller Daniel Ginnerstrand eller några andra, du vet, sådana här händigt, riktigt händiga människor, de skulle gå fram till det här takräcket och så skulle de vrida om nyckeln och så skulle det funka direkt och så skulle det var inget fel på det här.
Nej, men det är det jag menar. I förhållande till dem så har du ju tummen mitt i röven, kan man säga.
Ja, i munnen kanske. Först i röven, i munnen.
Ja, just det. Ja, det är så det känns i alla fall när du står där på parkeringen och skäms.
Så att nu slänger jag faktiskt in alla skidorna där bak. Så nu är ju takräcket outnyttjat, men jag vill inte liksom stå och förnedra med det där.
Vi ska faktiskt åka upp till Dalarna imorgon. Åka lite skidor. Ja, precis. Nice. Men då gör vi ju, riktigt. Ja, vi har ju svenne grejer. Vi har ju tuler rakt igenom, så det är bara in i takboxen och så.
Fan, man älskar. Man fan vad tuler ändå är coolt att det är så internationellt stort och stort i overlandkretsar har det blivit som.
Ja, jag vet att du och jag, när vi drev våran stora byrå, då jagade vi Thule lite. Mm. Något möte, vi ville få något möte med dem. Vi hade någon kul idé. Jag kommer inte ihåg vad det var, skitsamma. Men du, apropå gatuteater då, ska jag snacka om det nu? Det blir en bra segue.
Ja, gör
det. Jag har tänkt på det här. Och ska vi förklara, behöver vi förklara vad gatuteater var? Det började med att vi någon kväll var ute och körde när du hade Mörklan och jag hade min 32-råd. Och så och så liksom tänkte jag, fan, vi åker förbi East liksom, ner på Stureplan, för där ser man ju aldrig den typen av bilar. Och då körde vi som två dårar. Det kom liksom med ställ runt kurvan bara för att liksom bjuda på en show. Och sen så började vi fundera på så att vore coolt att liksom sätta saftblandare på taget på Mörklan, så att det skulle vara en snutbil. Du vet, det spårar ur som vanligt.
Ja, liksom. Det är som i Cobra, liksom, att vi skulle göra en biljakt och,
ja, precis.
Och göra donuts där nere på Stureplan.
Ja, och häromdagen när jag var ute och gick så började jag tänka på lite såna olika teaterföreställningar då, får man väl kalla det, som man skulle kunna göra, som skulle vara kul att göra. Jag vet inte om det är någon i Sverige som äger Ecto 1, som har byggt en replika på den. Om inte annat så borde ju någon göra det, Ghostbusters-bilen. Den är så jävla enkel att använda i gatuteater, för liksom hade man en sån, det skulle ju räcka med att så här, jag parkerar den utanför ett krematorium ett par dagar, så blir ju bara det kul. Liksom.
Ja, eller att man springer ut med overaller och bara brottar ner någon.
Ja, precis. Någon gammal jävel låtsas missta sig för ett spöke.
Ja,
kanske.
Man kan ju även riktigt, riktigt blek och gammal och skröplig. Vad slänger man sig över den personen i tron om att det är ett spöke?
Med en håv bara. Jag är inte död än. Ja, just det. Det skulle man kunna göra. Man skulle ju även kunna, om man har någon i grannskapet som man liksom inte gillar, då kan man ju så här åka och parkera sin bil på deras uppfart 3 dagar i rad, så att alla i grannskapet tänker så här, ja, nu har Majvo ringt spökjägarna igen. Alltså, så att folk tror att man är liksom, ja, rädd för spöken. Jag vet inte, men Ecto 1, det är en perfekt bil att använda för gatuteater.
Vet du vad man också skulle kunna göra för gatuteater? Just bara för att den ska skämma ut folk. Ja. Om det är just det på Stureplan, är ju ett väldigt kul ställe därför att det är så mycket fint folk. Det skulle vara kul att stripa upp en Hummer H2 som är så här kino, du vet, så här striptease strippklubb-reklambil. Och så åker man bara ner på Stureplan, liksom parkerar lite slarvigt, hoppar ur bilen och går fram till en random person och lämnar en plånbok.
Ja, just det kan man göra.
Typ att du glömde den här igår och så bara hoppar man in och åker iväg igen.
Ja, det är mer ett prank kanske än gatuteater.
Det är mer prank än gatuteater, du har rätt.
Men jag tycker också att man kanske ska tillåta sig att bygga bilar som enbart har till uppgift att liksom användas i för gatuteater.
Ja.
Jag kommer att tänka på en bil som skulle vara så jävla snygg. Du vet, en 49 Showbox Ford shoppa tak. En sån custom. Det vore så jävla snyggt. Alltså, om du tänker en perfekt sån custom, om man har en sån. Det rullar ju ett gäng såna i Sverige. Liksom. Lacka den som en snutbil från 50-talet. Det skulle ju vara ascoolt ju. Eller? Och då skulle man kunna utveckla vår idé om man kanske har de polare som har en gasser, liksom att man jagar den liksom den här showbox-snutbilen, jagar någon sån här Willys gasser genom stan på natten. Det vore,
men du tänker att det ska vara surrealistiskt, så att polisbilen ska vara shoppad i taket och
ja,
att
men
det ska
precis
vara lite så här Cars-galet. Liksom.
Ja, exakt. Exakt.
Jag gillar det så.
En annan bild som man direkt kommer att tänka på, som jag vill att folk ska bygga kloner på, det är ju liksom bilen i ett parent och farsa. Varför bygger ingen den här Wagon Queen Family Trucks den för? Tänk om du liksom
58 lysen fram och
tänk om man har en sån, så ligger man liksom och kör på Essingeleden på E4 någonstans där det är minst liksom tre filet då. Du tänker att man har en sån, så kör man upp då bredvid någon Svensson. Men man har med sig hela familjen liksom. Och sen efter ett tag så kommer liksom en Ferrari 308 GTS med någon blondin och lägger sig bredvid. Så man spelar upp liksom den scenen på Essingeleden. Och eftersom Ferrarin också är cab, så kan ju den blästa den här I'm so excited låten på högsta volym, så att man får liksom hela. Det tyckte jag är bra.
Alltså, överlag så skulle man kunna bara ta väldigt många klassiska bilscener och bara spela upp dem på random platser.
Ja. Eller en annan grej som inte är en filmscen, men det är ju så här, jag tänker att det måste, du som gillar utryckningsfordon, det måste ju finnas en klubb i Sverige, åtminstone en Facebook-klubb för folk som samlar på amerikanska snutbilar, eller hur?
Ja, säkerligen.
Jag tänker om de skulle gå ihop och köpa en vit 93 Ford Bronco och iscensätta en liksom biljaktor på någon kringfartsled.
Det
vore väl jätteroligt. Tänkte du ligger och kör
på Sveavägen på liksom en sån här fredagscruising, så har du 10 stycken LAPD som ligger och som bara blockerar vägen, så det blir värsta luckan på Sveavägen
stora.
Och så längst fram en vit Bronco.
Ja,
det är en jättebra idé.
Ja, det är jättekul, eller hur?
Även, här, du vet alla såna här broar med broöppning, att man, du vet, man står med en Bluesmobil framför en sån broöppning.
Ja, precis. Ja. Och det går ju naturligtvis att göra det här även med hojar, tänker jag. Det enklaste skulle ju vara att man bygger en klon av den här GPZ-900 från Top Gun. Eller bygga, du behöver ju bara smacka på lite klistermärken, för den var ju original. Det här stickerpacket till liksom till Mavericks ninja går att köpa liksom. Så varför, det är en enkel operation.
Varför är ingen som har en ninja och som, du vet, när alla parkerar sina sporthojar utanför McDonalds på Sveavägen, varför är ingen som åker dit och har en sån här Top Gun jacka på sig, en skinnjacka med massa bara patchar på.
De där tygpatcharna till skinnpajarna, de går också att köpa på eBay, har sett. Så det är väldigt lätt att förvandla.
Du kan köpa hela Top Gun jackan kan du köpa.
Ja, men precis. Och det är ju lite svårt att efterlikna hans ansikte. Men däremot så vet jag att det går att köpa, alltså den här hjälmen som han har när han flyger. Den går ju att köpa som MC-hjälm med samma lack liksom.
Åh, fy fan vad snyggt.
Ja. Vad ska man mer kunna hitta på?
Ja, men och du ska ju också ha till den scenen utan där när han kommer, du ska ju även ha 356an också.
Ja, just det. Din och så bara drar de iväg liksom. Ja. Ja, nu ska de iväg och knulla, tänker man liksom. Ja. För man vet ju hur den scenen slutar.
Ja.
Ja. Men du, jag tänker också, apropå Stockholm, om man är liksom en enskild taxichaufför, alltså det finns väl folk som har liksom taxifirma där man bara har liksom sin egen bil och kör runt med ju.
Det är väl jävligt ovanligt, men det är väl svartåkare då?
Ja, men förr tror jag ändå att man kunde vara liksom egen chaufför, man hade liksom sin bil. Säg att du har en firma med 4 bilar då. Vore det inte då kul att man köper in 4 risiga checker? Och så tvingar man då personalen att raka av sig håret på sidorna, och så köper man en sån här grön M56 jacka, och så kör man liksom, så är det liksom taxi driver.
Åh, fan vad snyggt.
Ja, och varenda
det är
gång
nästan, som... Det är nästan den bästa idén hittills.
Alltså, ja, för det är mer som en affärsidé.
Galna, det är en affärsidé. Fyra galna, då kan det vara Sveriges dyraste taxi. Det skulle kunna finansiera allt bara för att man vill åka taxi driver taxi.
Ja, ner på stan. Och varenda gång man frågar taxichauffören någonting om vad man ska, så då bara vänder han sig om och ser helt galen ut. Så bara, you're talking to me?
Ja. Och så halar han fram den här ur ärmen, den här riggen, så han får upp en picka i handen liksom.
Ja, men exakt.
Han kan ju lösa skott, man behöver inte mörda. Ja. När det passar. Men man ska ju dra det långt liksom.
Ja, men jag vet inte, jag tänker att det här det är kul det här med bildteatergrejen.
Ja.
Och just det här att förgylla andras vardag. Och nu när synen på våra gamla entusiastbilder, den är inte lika positiv hos folket utanför hobbyn längre. Jag tänker att vi kanske behöver komma på nya sätt och liksom påminna de här tråkmånsarna om hur rolig våran hobby faktiskt kan vara. Och då tänker jag att just bilgatuteater kan vara ett jävligt bra sätt att göra det på.
Men du är något så jävla hett på spåren här. För det man skulle införa, det är ju alltså man har ju den sista fredagen varje månad, så är det ju sån här spontan cruising. Men ja, den har ju sett likadan ut i fan 500 år. Man åker ju sista fredagen varje månad, så åker man med häst och vagn på Sveavägen. Alltså på 1858. Det har liksom inte skett, det har inte skett någonting. Tänk om vi inför en ny dag som är gatuteaterdagen. Där alla som äger en hobbybil, deras enda uppgift är att hitta en spännande scen ur en film, eller att man hittar på någonting eget, men det ska ju vara någonting
det kan vara något eget också, precis.
Ja, men helst ska man kunna relatera till någonting. Och sen är det en och samma dag när alla liksom beger sig ner på stan och bara det är massa filmscener som utspelar sig. Det skulle kunna bli en sån viral sjuk grej.
Jag tycker inte att man ska begränsa det till Stockholm. Det här skulle kunna bli dels en grej som man gör i hela Sverige, i hela världen ett visst datum. Det kanske är något som för Gasoline att börja pumpa ut den här idén om att
men det kanske är 4th of July. Alltså på USAs nationaldag. Alla kommer ihåg det, men det är ingen som firar det i Sverige. Det är ingen högtidsdag på något sätt. Men det är ändå en dag som alla kommer ihåg. Och då ska alla amerikanska bilar ut på gator och torg och spela upp scener från amerikanska filmer. Det är väl en jättebra idé.
Ja, det tycker vi i alla fall vi. Ja, säkert några av våra lyssnare också.
Starsky & Hutch, den behöver ju ut och lufta också. Där är ju också.
Den behöver ut och lufta på sig.
Den är ju en sån här gatuteaterbil av rang. Liksom.
Ja. Och jag tycker det behöver inte vara så jävla avancerat. Med den till exempel så skulle man ju bara kunna parkera i något så här mörkt parkeringsgarage och vänta på att liksom någon kommer och går till sin bil. Och så bara står den, du vet, så här.
Och så bara tänder man lyserna.
Så tänder man bara lyserna liksom.
Exakt. Det kanske är så att det man behöver addera till, det är ju externa högtalare som man sätter i grillen. Sån här scen man ska spela upp, så kan man ackompanjera den på något sätt. Så att man har liksom fem låtar som ska höra till scenen.
Precis. Och om man inte ska köra, så då går det ju även att bara ta någon sån här trådlös Bluetooth-högtalare. Det kan man gömma i parkeringsgaraget. Först när han kliver ur hissen så bara, så är det lite så läskig musik. Han bara, vad fan är det som händer? Och så kör man på liksom bara. Det är jätteroligt.
Vi utvecklar det här. Det kanske inte går.
Ja, det måste
vi göra. Vi kanske har fulländat det här och nu. Ja. Men jag vill inte släppa det här. Det här känns väldigt kul.
Ja, du får grunna lite på. De enda som på ett sätt, nu får jag väl, nu kanske jag får skit för det här, men Hells Angels liksom, när de är ute och åker med västar. Jag förstår ju att det inte är gatuteater de ägnar sig åt. Men det blir ju ändå lite gatuteater. För det för ju ändå tankarna tillbaka till liksom 60-70-talet liksom, på något sätt. En dålig liknelse kanske. Skitsamma!
Hells Angels borde ju ha i alla fall en dag när de kör så här 60-talstema. Så det ska inte vara några liksom nya hojar, utan att de ska köra
gamla hojar och gamla loggan.
vifta med kedjor och sånt där och liksom starta något. Det behöver bara vara något mindre slagsmål, men att det nej, på någon liten bar liksom, ja, bara skapa någon skön scen liksom.
Ja.
Du?
Ja.
Jag har ju haft väldigt många pickisar.
Ja, alltså, det får man väl lov att säga.
Originalare, svinlåga dualis och höjda monster och jag liksom jag gillar ju alla typer av pickisar, men det som har slagit mig när jag såg nämligen en häromdagen här uppe i Åre, och det är att jag har ju aldrig ägt en Raptor.
Nej, har du
och
inte?
När Raptorn kom, då var ju de på tok för dyra för mig, och nu när de blev mer överkomliga, då har ju också den nya modellen kommit, och då blev de gamla lite för daterade. Mm-hmm. Den nya var så mycket snyggare, så att den, liksom, den gamla blev så himla gammal, och nu kostar den gamla fortfarande väldigt mycket pengar.
Men det nu blir när ibland så med jänkebil att när den nya kommer så blir den gamla helt ointressant.
Ja.
I 10 år, sen blir den snyggare än den nya.
Ja, exakt. Men man orkar ju inte vänta 10 år till. Liksom.
Nej, just det. Nej.
Men nu när den nya också börjar sjunka lite i pris, då har ju den typen av pickis blivit lika fel att ha i Stockholms innerstad som en Hummer H2, om ja, man inte ska göra någon form av gateteater av det. Men det är lite som att köra Tesla i sydstaterna, i liksom i Redneck County. Det går inte att köpa en Raptor och så här, ja, det här är min daily driver in i stan. Nej. Men jag tänker inte att vi kanske just nu bara befinner oss i någon form av kort vakuum. Det kommer vara ett par år nu innan allt liksom faller på plats och rättar till sig. Dels kommer det komma en massa stora tuffa monster som kommer gå på el, och dels så kommer den här zero net carbon gasoline, den här Prometheus fuel som vi pratade om. De kanske får igång sin produktion nu i år eller nästa år. Och sen så blir det plötsligt miljövänligt att tanka igen liksom. Men åter till Raptorn, nu han ju som sagt den här woke-tidsåldern lägga krokben för mig för att köpa en Raptor, och det hade kanske varit enklare om man hade bott här uppe i Åre, men det går ju inte liksom för mig. Men här uppe så här kan man ju fortfarande köra den typen av bilar några år till. Men om vi skulle backa bandet kanske 5-6 år, då hade jag nog lockats ännu mer av en Raptor 2.0. Alltså den här Mega Raptor som vi pratade om också för en massa poddar sedan. Den här firman Mega Rex Trucks i North Carolina, de bygger ju ett kit med en tokbreddad, förstorad Raptor-front plus breddade flaksidor som man skruvar på en Ford F250 eller en Ford F350. Du vet ju den, så jag skickade, ja, jag mejlade dig. Om du slår upp på din mejl så har du bilder på den. För det är nämligen en ny grej som jag också har skickat, som jag vill att du ska titta på. För det här är ju en idé som jag bara älskar. Att man får en C-kortad tungdiesel som ser ut som en ökenräser på steroider.
Ja, just det. Ja, just det. Fan. Ja, den blir ju väldigt brutal.
Den är ju liksom den är grotesk men ändå rätt estetiskt snygg. Alltså linjerna funkar och det blir en mindfuck. Ja. Oj, kolla Raptorn, men vänta, den är ju jättestor.
Precis. Ja. Den är väldigt stor.
Den är väldigt stor, men det är ju alltså, jag vet inte. Antingen är det här kul eller så är den jätteful. Det kanske är en bil för kortväxta bodybuilders med akne på ryggen. Jag vet inte. Det man kan konstatera det är att de här Mega Rex Trucks i USA då, det här kittet har blivit väldigt populärt. Alltså det går bra för den här firman. Så pass bra att man nu har fått en ny idé som inte var lika bra. För att de har nu skapat efter succén med Mega Raptorn, så har de skapat en Mega Bronco. Eller den heter Mega Bronk.
Aha, ja.
Av rättighetsskäl. De fick väl inte igenom namnet utan att bli stämda av Ford. Jag vet inte hur de har kunnat få igenom Mega Raptorn. Men Mega Bronk, det är ju samma koncept. Om man tar en stor Ford-pickis och sen skruvar man i det här fallet på då en lätt förstorad broncofront.
Mm.
Och plötsligt så funkade ingenting. Proportionerna och linjerna kommer som av sig. Jag ser bilden, det passade ihop allt.
Nej, det var skitdåligt.
Det är liksom en lika dålig idé som när liksom någon i Skåne får för sig att man ska... Jag sätter på en Saab-front på min Volvo. Ja. Det är kul.
Mm.
Det är liksom... Den ser
nej, det är inte Skåne. Det är typ Östergötland. Det är liksom i DJ-land så, ja. Som man gör sånt.
DJ får ett sånt, får en sån idé.
Ja.
Men det här klavertrampet, det fick mig ändå tänka lite. Megaraptorn är ändå en bra idé. Megabronk skulle kunna ha funkat om man hade jobbat mer med en typ kopplat in en designer som fick göra om och göra rätt.
Ja.
För det är ju det, liksom, proportionerna stämmer ju inte.
Mm.
Men nu tänker jag då presentera ett nytt sånt där tankemonster, en mashup där 1 + 1 = 3.
Mm-hmm.
Men liksom så här, bara vad skulle man kunna addera till en bil för att göra den mycket bättre?
Mm.
Och då började jag fundera. Jag gillar ju verkligen Chrysler 300. Mm. Karosslinjerna på den bilen är ju otroligt bra och tidlösa med hög midja och ganska kraftiga linjer liksom.
Mm.
Men nosen på Chrysler 300 är ju också väldigt Audi-lik. Alltså man har ju tittat väldigt mycket på Audi när man designar den.
Mm, stämmer.
Ser du på den här bilden jag skickat?
Ja, just det. Ja, det... Ja, även... Ja, verkligen. Mm, stämmer.
Ja, men de... Även hur lyserna,
ja,
ser,
även hur lyserna ser ut,
utformade. De är så pass lika att ungdomar i USA, läste jag på en sån här Car Trend-rapport, att ungdomar i USA som vill ha importbilar, de köper Chrysler 300 och så sätter man på Audi-emblem på den.
Mm, mm.
Jag vet inte vilka de lurar, men vid en jättehastig anblick så ser det ut som en Audi. Liksom.
Mm.
Det är bara för att de vill flasha lite för sina flickvänner. Mm. Men då tänker jag så här, Chrysler 300, assnygg bil, men lite tam nos. Men då är det ju bara titta på ett nära besläktat syskon, nämligen Charger SRT Hellcat.
Ja, den du hade.
En brutalt, ja, ja, fast den sen, ja, det, ja, jag hade en 12, ja, den sista Hellcat, modellen, ja. Där, men brutalt aggressiv front, men möjligtvis lite för mycket typer av karossväck och skit på sidan av bilen. Sen skulle man masha ihop alltså en Chrysler
front.
Eller en, förlåt, en Dodge Charger front och en Chrysler 300 kaross. Mm. Då plötsligt så får man en mycket mer aggressiv bil.
Mm, det har du gjort här, ser jag.
Jag lägger upp det här, ja, på Insta, så jag bara gjorde en jättesnabb, bara smacka på den fronten. Det ser liksom naturligt.
Ja, det gjorde det,
lite som om det vore meningen, men det blir också det, man tänker, vad har hänt här?
Mm.
Och det här öppnar ju också dörren för, alltså du får en mycket modernare bil. Den blir ju också tidlös på ett fint sätt.
Mm.
Och det här skulle ju vara enkelt så att har man en frontsmälld Chrysler 300 som är skadad i nosen, då är det ju bara nya skärmar och huvud.
Det är bara en baksmälld Charger.
Ja, exakt. Ja,
just det.
Lite som om det vore meningen.
Ja, men faktiskt. Nej, men det var snyggt. Det var snyggt.
Ja.
Men lite apropå, du snackade om Broncon och jag snackade ju om O.J. Simpson tidigare. Eller, vi nämnde inte honom, men den här idén om att om man hade en
gatutöver.
Ja, just det. Vi har snuddat vid O.J. Simpson. Det här ämnet har vi snuddat vid flera gånger på det. Men vi har aldrig riktigt gått på djupet kring O.J.s vita Bronco. Men det tänkte jag att jag skulle snacka lite om idag.
Vad spännande. Ja. Jag vill inte på något sätt ta ner det. Men jag tror vi har pratat om det förut i podden. Men vi har också konstaterat att vi har pratat om så jävla mycket grejer som har bara passerat över huvudet på folk. Så ibland så får man ju också tillåta sig att repetera.
Ja, det kan mycket väl vara så att att mycket av det jag kommer säga nu har vi pratat om tidigare. Men det tål att upprepas. För när det gäller O.J. Simpson så var det ju så att allting började ju när kropparna då av O.J.s fru Nicole Brown och hennes manliga vän då i någon situationstecken, han Ron Goldman, hittades då mördade.
Mm.
Och den första man misstänkte, det var ju såklart då maken O.J. Simpson. Och till början så var ju han väldigt hjälpsam när polisen frågade ut honom. Men när polisen till slut ville att han skulle liksom turn himself in, vad säger man, anmäla sig själv.
Ja.
Det var ju då det började spåra ur.
Mm.
Och han dök ju aldrig upp hos polisen, utan istället så sågs han ju då i en vit Ford Bronco på en av ringlederna runt LA. Men vad många inte vet är ju att det var inte O.J. Simpson som körde.
Nej.
Utan det var ju hans bästa kompis och för detta lagkamrat, han Al Cowlings, som satt bakom ratten. Och O.J. satt ju i baksätet, och när en snutbil då körde upp jämsides så skrek ju Cowlings att O.J. hade en pistol riktad mot honom och att polisen skulle liksom back off. Så att polisen la sig då istället bakom bronkon. Och många beskriver ju också den här incidenten som en biljakt. Gjorde nog till och med jag när jag pratade om den tidigare. Men det var ju ingen biljakt egentligen, för det gick ju väldigt långsamt alltihopa.
Ja, det som också är intressant med det här, det är ju att hans polare, man kan ju göra en ganska enkel liknelse av den tredje astronauten som ingen minns vad han heter, som satt i rymdskytten när de gjorde månlandningen, men han var ju den som satt kvar ombord och fick aldrig kliva ner och hoppa omkring på månen. Så han går ju till historien som liksom den personen som ingen minns. Och att vara då O.J. Simpsons polare som körde bilen i den mest ikoniska, om än långsamma, biljakten i världshistorien. Så, och folk inte ens visste att han var i bilen. Det är ju...
Det
är hans claim to fame.
Ja, men det gick ju som sagt då väldigt, väldigt långsamt, och flera och flera snutbilar slöt ju upp bakom, och till slut så var det väl nästan 20 snutbilar och en polishelikopter som då låg och jagade, om du kallar det så, Simpson och hans polare då. Och miljontals människor följde ju det här på TV. Man säger att den här händelsen, det faktiskt är den sjätte mest minnesvärda TV-ögonblicket i USA:s historia faktiskt. Efter det är väl 9/11, orkanen Katrina, den här Challenger Space Shuttle-katastrofen och sen när jänkarna hade ihjäl Osama bin Laden. Det är väl de grejerna ligger väl före. Men sen tror jag OJ-biljakten är den största tv-händelsen i USA:s historia. Den sågs av inte mindre än 95 miljoner amerikaner. Följde du det här när det hände?
Nej, jag tror inte man hade de kanalerna i Sverige.
Nej, precis. Nej, det här var ju 93, va?
Det var ju jävligt fina polisbilar. Det var ju mycket kapriser, 9C1-or. Ja. Ja. Men det var även några gamla kapriser, alltså 90-talskapriserna.
Ja,
och sen var
det
de då nya 92-93-erna, Crown Victorierna, precis när de hade kommit. Och så tror jag att det var någon sån här Mustang Highway Patrol snutbil också i den här bilen.
Aha, O.J. han hävdade ju hur som helst senare att det här var inte alls något försök att fly från polisen då. Men den här historien är ju lite svajig, för när han väl greps då efter att han klev ur bilen hemma, då hade han ju förutom en pistol som han hade med sig, han hade ju även lös mustasch och ett lösskägg på sig. Plus att man hittade $9,000 i cash, som förmodligen var någon form av liksom getaway kassa sådär. Och en annan grej som många felaktigt brukar hävda är ju att det var O.J.'s Bronco. Men det var det faktiskt.
Nej, det var
inte.
Precis.
Det var hans polare, Al Cowlings. O.J. hade däremot en exakt likadan vit Bronco. För han hade ju något kontrakt med Ford vid den här tiden. Och jag vet inte om hans polare också hade fått en likadan. För att de hade exakt likadana. Men det var inte O.J.'s som användes.
Nej, jag fattar. När man tittar på bilderna från den här biljakten, det som också är det att hans polare, de är ju inte helt olika varandra.
Nej, de är verkligen.
det är liksom, hade den här biljakten utspelat sig i nyare social mediatid, då hade du dragit igång 500 konspirationsteorier om vem det var som körde och inte körde. För tittar man på bilderna från biljakten, då ser det verkligen ut som att det sitter en person i och att det är O.J. Simpson. Men det är ju hans polare som kör, att O.J. ligger i baksätet.
Ja, men lösmustasch och skägg och håller en pickadoll mot ryggslutet på honom. Ja. Och Cowlings då, han ville faktiskt bli av med sin Bronco efter den här väldigt uppmärksammade händelsen. Och när någon hörde av sig efter ett tag och erbjöd honom $75,000, då gick han med på att sälja den faktiskt. Men sen så ändrade han sig, för han fick nämligen reda på att han som ville köpa bilen Han hade tänkt att använda den. Han hade tänkt använda den för att han då skulle ta betalt av folk och köra folk då till Nicole Browns grav. Typ som någon sorts makaber mordturism på något sätt.
Ja, det är så amerikanskt.
Ja, jag vet. Det är skitbilligt. Så istället så köpte OJ's agent Mike Gilbert köpte bilen från Collins för $75,000 då. Ah. Och i 17 år så stod den parkerad i Gilberts garage då. Och idag så tror jag den står på Alcatraz East Crime Museum i Tennessee faktiskt. Och de har inte köpt den här bilen utan de har bara fått låna den då. Så Mike Gilbert äger fortfarande den här Broncon. Men han har sagt att han kommer att sälja den om han får ett bud på den som är över $1,000,000. Det vill han
ha. Wow.
Och det har ju också diskuterats kring huruvida O.J. Simpsons den här affären, eller hela det här liksom, det som hände då, om det hjälpte till att boosta Bronco-försäljningen. Mm-hmm. Och faktum är att man kunde faktiskt se en ökning av så Broncos året därpå, 94. För Ford sålde faktiskt 7000 fler Broncos 94 än året innan. Oh, så att, om det var O.J. Simpson eller inte, det låter jag vara osagt. Men en liten peak blev det i försäljningen i alla fall.
Man måste ju också säga att den är otroligt snygg.
Ja, den är fantastiskt.
En vit 93 i helt original.
Och jag vet inte om du kanske har sagt det här innan, det får bli lite upprepningsavsnittet i så fall, men när Ford bestämde sig för att släppa sin senaste Bronco, då hade ju Ford först satt premiärdatumet till den 9 juli, som ju är O.J. Simpsons födelsedag. Men efter påtryckningar i sociala medier då ändrade Ford det här datumet då, och så släppte man den 13 istället.
Det visste inte jag, det är faktiskt jävligt kul.
Ja, det är svårt att säga att det var en slump, för att det, jag menar, i och med att OJ hade ett kontrakt med Ford vid den här tiden, så borde de, och att Ford Broncon liksom namnet är så, ja, jag vet inte, det kanske var någon sån här grej som någon rolig lustig kurre på marknadsavdelningen bara så här: vi gör det, se om vi kommer undan med det. Men det gjorde de inte, utan det blev en jävla folkstorm.
Fan vad kul.
Ja, den är härlig. Du hade en Bronco när vi lärde känna varandra. Hade inte du en?
Jag har haft ett par stycken. Jag hade en brunvit som var väldigt fin. Det var en 87. Och sen hade jag en 89. Fan, hade jag mer? Jag har haft tre stycken. Jag tror 289 eller en 87. Blå, va? Just det, jag hade en blå. Grå och blå. Den var väldigt fin. Jag har alltid varit svag för 93, 94, 95 fronten. Eller 96, ja, tror jag till och med. Den var sista året. Fina.
Jag känner att det var värt att prata lite O.J. Simpson, för det är ändå en bil som är en väldigt känd bil.
Ja, men att dra ihop, det skulle räcka med två stycken LAPD Crown Victoria.
Ja, absolut.
Eller tre. Och sen en vit 93 Bronco. Alltså fy fan vad snyggt att bara komma åkande på Kungsgatan med den långsamt, bara ligga i mitten. Alltså det skulle. Och att du skulle köra. Du skulle köra
jag
Bronco.
Kör, ja.
Ja. Fan vad det skulle skapa mycket klipp på social media.
Fan, alltså nu kom jag på en idé i realtid. Vi har ju pratat, vi gör ju mycket film för Bilsport och MC, och vi kommer ju fortsätta göra de här Drömgaraget-serierna även under 2022. Men det vore ju också jävligt kul, en liten filmserie där du och jag liksom förverkligar bilscener och gör just det vi har pratat om och liksom filmar det.
Ja.
Och filmar folks reaktioner liksom.
Det är en jättebra idé. Någon av våra kunder måste ju kicka igång på det här. Och så skapar man ett koncept.
Lite så här dolda kameran på något sätt.
Ja, exakt.
Det där får vi snacka om när vi har pålat klart.
Ah, shit, vad spännande. Ja. Jag började med att säga att jag skulle presentera ett nytt segment den här veckan.
Ja!
Jag vet inte om det hörs skillnad på ljudet nu, men jag var ju tvungen att...
Det är något som skrapar hela
tiden. Ja, men jag fick typ kramp i benen. Jag sitter liksom i sängen och poddar.
Jaha.
Men så jag var tvungen att lägga mig ner, så nu ligger jag ner och poddar. Det är första gången på 6 år som jag ligger och poddar, men det är väldigt skönt.
Ja.
Men jag tänkte nu då skapa ett nytt segment där jag ska ge mig in på en resa i ditt inre psyke.
Oj, 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 där har du ingenting att göra och där seglar du blind.
Det är bara mörker. Men jag tänkte att alla skulle få en inblick i hur som du tänker när du ställs inför lite kluriga val.
Hur du påstår att jag tänker, vill jag tillägga. För jag vet inte alls var det här kommer landa.
Nej, men
jag känner redan nu att min gard åker upp. Alltså.
Nej, men jaha! Du ska styra processen.
Aha! Okej.
Okay. Jag har valt att kalla det här nya segmentet Choose One, Lose One.
Ah, det här gillar jag redan. Nu fattar jag.
Choose One, Lose One. Jag kommer alltså duellera en massa fordon mot varandra och du ska hela tiden välja ett och därmed släppa ett fordon. Och sen ska du förklara varför du valde det aktuella fordonet och varför du släppte det andra fordonet. Och till slut så kommer vi ha två finalister där du förhoppningsvis då ska få lida samvetets kval.
Aha, jag trodde det, när du började prata om det här så trodde jag att det var liksom så här, du vet, så här böcker man läste när man gjorde val och så baserat på val så hoppar man till den sidan och den sidan. Det är inte så riktigt.
Inte
nej.
Riktigt. Det här är en enkel utslagstävling, men men jag tror att vi får se hur du,
intressant. Kör
hur du ska resonera. Och viktigt att poängtera är att innan rond 1 drar igång så kommer jag nolla dina befintliga fordonsinnehav. Det vill säga att du står nu helt tom. Ute på gatan så har du, äger ingen motorcykel, du äger ingen bil.
Okay.
Så att bilvalen du nu ska ställas inför, det ska liksom då ställas i någon form av relation till att det här är en bil som du kanske kommer behöva för att köra liksom håll ut i jumpan eller att du ska ha någonting att nöjesåka på helgen också.
Okej, jag är helt billös alltså, man.
Du är helt billös och du är helt fordonslös.
Ja.
Och själlös kan man säga också.
Mm.
Okej, rond 1. Vad väljer du? Du får nu leverans av Sveriges första Volkswagen ID. Buzz. Du är alltså helt ensam om den här nya elektriska bussen. Du är först av alla. Det här är ju svinkul. Det är ingen annan som kommer få leverans på den här bilen närmaste 4 månaderna. Den får du. Eller så får du hämta ut en total renoverad Blazer Charlotte Camper som Leif Tuvesson har elkonverterat med Tesla-komponenter så att den har 70 mils räckvidd. Mm. Vad väljer du?
Alltså jag vill ju säga Charlotte Campen, men där får ju inte min familj plats i. Det finns ju inte 5 sittplatser i den. Det är ju bara 2. Sen är det bara en husbil bakom.
Mm. Det är det här jag menar, men det blir intressant att ge sig in i ditt psyke. För andra gången när du har valt bilar, då har du bara valt bilar med 2 säten och du tänker, då familjen får åka buss och sånt där håller du på.
Nej, men det blir nog ID4, för den tycker jag jag tycker väldigt, väldigt mycket om
den. Nu blev det en freudiansk ID-bussen, menar jag. Freudiansk, för jag säger att du helst vill ha den bilen du redan har. Okej, men då går ID-bussen
vidare. Jag skulle kunna ta Tuvessons camper, sälja den och köpa 2 ID, 3 ID4s för de pengar jag skulle få för en sån i och för sig. Men det är inte riktigt så jag ska tänka nu, för det blir ju inte så roligt kanske.
Du får tänka hur du vill. Det enda som jag tycker är intressant, det är att en originalrenoverad elkonverterad Charlotte Camper, alltså i valfri färg, fy fan vilken. Alltså det är en världsunik bil. Det finns ingen i hela världen som skulle ha en sån vacker och härlig bil. Den droppar du till förmån.
Nej, det skulle jag ju inte göra. Jag tänker för mycket nu. Men om jag ska göra det är att sätta mig in i den här situationen. Det är klart att jag skulle ha tagit Tuvessons Charlotte Camper. Det är ju ingen tvekan om det. Det skulle jag faktiskt.
Alltså du ångrar den alltså?
Ja, det gör jag.
Jag vet inte om jag kan godkänna det. Men,
varför inte?
Men, jo, det kändes som att nu övertalade jag dig. Men vi går på för den här gången.
Ah, ja, okej. Okay. Ah. Jag ska tänka lite noggrannare. Ja,
nästa nu är det gång. Dags för rond, rond två.
Ah.
Vad väljer du nu? Nya Ducati Desert X eller 2022 års Teneré 700 med all utrustning som du någonsin kommer behöva, som packväskor och lampor och allt sånt.
Mm.
Det här kan vara enklare för dig, för det här är ju mer liksom aktuellt för dig än en Desert X eller en Teneré 700.
Det är inte jätteenkelt, ska jag säga, men jag landar nog ändå i Desert X-en.
Då går den vidare.
Mm.
Jag har gjort en sån liten utslagssteg här, så ska vi se.
Mm.
Och då blir det då rond nummer tre. Och då är det en fin bruksig 100% original 1973 års De Tomaso Pantera.
Mm.
Eller din egen Cobra återuppstådd exakt så som den var innan den gick i 1000 bitar i en betongvägg.
Ja, det är jätteenkelt.
Ja.
Det är Panteran.
Mm.
Mm.
Varför det då?
Det är ju Cobran har jag haft.
I några timmar?
Check. Den är redan... Ja, men det är... Pantera slår en Cobra, platt Cobra, any day of the week.
Okej. Okay. Mm. Så en bruxig original Pantera säger du så. Ja, men det är klart att du har ju rätt. Alltså jag motsätter mig inte det här valet.
Mm.
Det var bara
är det två italienare i garaget och en tysk.
Ja, det är spännande. Men nu blir det amerikanskt.
Ja. Nej, det vart ju en amerikan, förlåt. Det vart ju Campen,
ja.
Charlotte Campen. Ja.
Mm. Nu är det då rond fyra.
Mm.
Ja, vad väljer du nu då? En svart 70 Chevelle SS LS6 med original 454.
Mm. Men alltså 100% original, däck, fälg, allting.
Eller en svart 70 Nova Restomod med ny LS.
Novan.
Mm. Ja, du gillar ju inte gamla motorer.
Och sen gillar jag Novan. Jag älskar Novan.
Mm. Men Chevellen har ju också varit mycket av din drömbil.
Ja, jo.
Men nu är det kvartsfinaler.
Ja.
Mm.
Ja. Mm.
Då glider det då upp din Charlotte Camper EV ställs emot en Ducati Desert X.
Men det är ju alltså det är ju som att jämföra äpplen och päron, eller på att säga. Det är det ju inte. Det är som att jämföra mjukglass och spagetti och köttfärssås. Mm. Det är två helt olika saker.
Ja, men det är fortfarande fordon.
Ja, och jag ska tänka på familj och allting. Liksom.
Du får tänka hur du vill i ditt bräckliga psyke.
Nej, men jag...
Du vet ju vilka bilar du har valt. Du vet ju också vad som kommer ställas i nästa kvartsfinal.
Ja, men jag har fortfarande inte förstått liksom själva vitsen med den här... tävlingen, vad är det jag ska komma fram till?
Det är ingen som har förstått den där vitsen.
Inte ens du. Nej, men då behåller jag hojen.
Jaha, så du
nej, det gör jag. Nej, det gör jag ju såklart inte. Nej, det är fortfarande Charlotte Campen.
Ah.
Ja, Charlotte Campen vinner ju såklart över en Ducati Desert X, så är det.
Och då har vi den sista kvartsfinalen innan vi går in i själva finalen. Och det är ju då en 70 Nova Restomod med LS eller en original Pantera.
Ja, Panteran alla dagar i veckan.
Ja. Och då är det final. Mm. Vilken bil kommer du ha i ditt garage? En Charlotte Camper eller en Pantera?
Ja, det beror helt på hur jag ska tänka. Om jag ska ta mig igenom liksom vardagen så då blir det väl Charlotte Campen då. Den som först jag liksom valde bort det första jag gjorde. Och som efter lite övertalning kom tillbaks. Vann nu hela skiten. Så det säger väl något om mitt psyke då.
Ja. Men du gör mig glad, för det är ändå vilken fantastisk bil. Blazen är så...
Ja, den är ju... ja, men den fyller ju så många funktioner, och i det här utförandet så fyller den ju nästan alla funktioner som finns. Dels är den liksom Leif Tuvidsson elkonverterad, så jag behöver, och en räckvidd som spör det mesta som finns på marknaden idag. Sen bockar den av entusiastbilsboxen också, eftersom den är gammal. Plus att den är stor nog att få med hela familjen, och jag kan... Nej, det är en perfekt bil.
Ja, den är perfekt.
Ja.
Ja, och det är lite det här jag tänker också, att nu har du gjort ett aktivt självständigt val i det här, så nu från och med nu kan jag påverka dig mycket hårdare, att det här är kanske en bil som du på sikt måste bygga.
Mm.
Jag såg,
eller Leif måste bygga åt mig.
Ja, exakt. Men jag såg häromdagen här nere i Åre, så fick jag möte. Alla med tuffa bilar, vi vinkar åt varandra. Alla, har man liksom något lite udda, då ger man varandra en liten nickning. Och jag fick en sån här nickning när jag nickade tillbaka. Då kom det en stor Ram diesel. Det kommer från en Ram 2500. Men den hade en gigantisk camper på flaket. Som var lite sådär.
Alltså en amerikansk camper,
ja,
eller?
Ja, exakt.
Nice.
Så den hade också ett sånt där väldigt Aspen-utseende liksom, när den kom där med skidor och camper och allting. Och jag tänker att en Blazer Charlotte Camper, alltså det är ju, för alla som inte alla vet hur de ser ut nu vid det här laget.
Alla
här
våra botten, lyssnare vet nog vad det är.
Men en original, liksom fin, vacker, original, vet du det, Blazer tillsammans med ett camper. Istället för den här glasfiber hardtoppen så sitter en lite högre camper. Och jag tänker att där kommer ju Leif kunna montera även då bälten för hela familjen, så att alla kan åka tryggt och säkert i den där bilen.
Ja, det har du rätt i. Det har du helt rätt.
I alla fall tryggt, kanske inte
som
så
sagt,
säkert.
Leif, om du lyssnar på det här, jag fyller 50 år. Jag tycker det skulle vara en trevlig present, även fast vi inte känner varandra så väl. Så här, det har du råd med, Leif, att bjussa på.
Ja, shit, en Charlotte Camper. Vilken jävla bil alltså.
Ja, jag vet. Nu ska vi snacka hoj.
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Jag tänkte ta med en liten funderare den här veckan. Eller till den här veckan så har jag funderat lite. Eller jag har inte funderat så jävla mycket som vanligt. Men frågeställningen jag ändå tänkte ta mig an, det är att finns det en risk med att den här nya digitala tekniken som vi översköljs av idag gör hojåkningen lite mindre härlig?
Ja, vad spännande.
Nej, men missförstå mig rätt. För det är inte så att jag har något emot liksom ABS eller liksom traction control och sådär. Men på den tiden när du och jag körde lite äldre hojar, då kände man ju att liksom den typen av hojar, de skulle vara väldigt mekaniska. För det var ju lite av hela grejen med shoppers och bobbers. Liksom, att det var den här känslan, den mekaniska känslan som var en väldigt stor del av hojåkningen då.
Man körde den gamla väldigt mycket med arslet, kändes det som. Alltså,
ja, det var, men precis.
Vibrationerna i skinkorna. Ja. Det var dåtidens traction control.
Ja, precis. Ja. Men gamla hojar berörs ju inte riktigt av den nya tidens hjälpmedel. Så det är inte riktigt de jag pratar om här. Utan jag menar alla nya hojar som idag kommer. De är ju liksom fullproppade med hjälpmedel. Mm. Som ska göra körningen säkrare och skönare och bekvämare och smidigare. Och allt vet vad de har tänkt att all den här tekniken ska hjälpa till att göra då. Men... jag tänker, alltså för en person som mig, som dessutom inte är liksom, man är ju ingen Jack Miller eller Quattararo, jag välkomnar ju alla hjälpmedel som liksom kan hålla mig kvar på vägen. Men jag undrar ändå om det kanske finns en gräns som hojtillverkarna kanske helst inte ska kliva över. Man har ju sett klipp på BMWs, den här självkörande hojen, och frågan jag ändå skulle vilja ställa är om hojbranschen kanske bör tänka efter en extra gång innan man implementerar allt för mycket liksom ny teknik i framtidens hojar. Många nya motorcyklar har ju, ja, de har ju farthållare med såna här radarsensor. Ja, som scannar av liksom framförvarande trafik då. Och även om det säkert kan vara skönt, tänker jag, att sitta på liksom en stor äventyrshoj som, om man ska plöja 100 mil på landsväg, då är det väl säkert skönt att ha det här, men det är ändå något med det här som skaver lite grann, tycker jag. Jag tycker att en hoj mycket mer än en bil många gånger blir liksom en del av en själv på något sätt. Du vet, man, som du sa, man kör med hela kroppen på ett annat sätt. Och därför tycker jag att den här typen av hjälpmedel kan bli lite konstiga. För jag vill liksom aldrig att hojen ska leva ett eget liv. Den får gärna ha hjälpmedel som får mig att känna att jag liksom blir en bättre förare än vad jag kanske är. Men jag vill ju inte att hojen ska börja bestämma. Och det förstår jag att du inte heller vill, eftersom du är allergisk mot det här även i bilar.
Ja, verkligen.
Bara för att något är bättre rent tekniskt så tänker jag att det behöver inte betyda att det nödvändigtvis är bättre ur ett liksom känslomässigt perspektiv. Ta automatlådan till exempel. Det är ett exempel där det förvisso kan vara praktiskt i min familjebil att ha. Men det är ju ingenting som jag vill ha liksom, om jag köper en Jenko Camaro.
Nej.
Och jag tror att det samma gäller för hojar. Eller ännu mer för hojar. För även om jag fattar att det kan vara grymt liksom, att ha en Africa Twin då, som har det här DCT-systemet, alltså den här automatväxeln som Honda har, om man ska köra långt, så är det säkert jätteskönt. Men samtidigt så känner jag liksom att, vad fan, är det så jävla jobbigt att växla egentligen?
Jo, men jag tänker att för en hoj blir det ännu mer påtagligt att man vill vara aktiv. För det är ju lite därför man har valt en motorcykel framför en bil.
Ja, men lite så, det är lite så jag också tänker. Och det här vitsen med det här DCT-automatsystemet, jag skulle kunna tänka mig det på kanske lite mindre hojar som är tänkta att köras primärt in i stan. Mm-hmm. Alltså lite som en liksom hojar som, ja. Men på en större hoj så är det inte här någonting som åtminstone jag skulle vilja ha. Och när det kommer till teknik så tycker jag dessutom att det faktiskt skulle vara bra om flera gjorde som Yamaha har gjort, apropå Teneren. Där har man ju liksom plockat bort allt utom ABS egentligen för att hålla nere priset framförallt. Och vi ser också att det här är en hoj som säljer som smör av just den anledningen. Att det, liksom, den har ett lågt pris, plus att jag tror att många tycker att den känns väldigt enkel och utan krusiduller. Och jag älskar ju det här, och jag provkörde den i somras och jag tyckte väldigt mycket om det. Jag tror nämligen att en av anledningarna till att liksom den yngre generationen inte väljer att liksom börja köra hoj i samma utsträckning som de gjorde tidigare, det är ju att idag är ju alla hojar så jävla dyra. Alla liksom en ny hoj. Men jag tror även att många äldre hojåkare också kan känna att motorcyklar med lite mindre finesser påminner om det här som gjorde att vi började gilla hojar från början. För det är något väldigt speciellt med den här känslan som man får av en hoj som är väldigt basic, liksom som de här gamla hojarna var. Och återigen, don't get me wrong, jag älskar farthållare och ABS, men liksom, klickar jag mig runt i displayen, både på den här nya KTM som jag har nu, eller på Trajan som jag hade innan, det finns så mycket körlägen och inställningar och finesser, så till slut så känner jag att det blir för mycket, åtminstone för mig. Nu är inte jag är ju lite teknikfientlig, det ska jag erkänna, och jag vet att det finns
som ett annat ord för att man är teknikoduglig.
Ja, men kalla det oduglig då. Ja, men just jag. När det kommer till, ja, samtidigt vet jag att det finns ju folk som älskar i att sätta sig in hur man skapar liksom individuella körlägen och hur man liksom tycker att det är jätteintressant att se hur mycket soppa som hojen drar per kilometer. Men jag skulle nog ändå vilja hävda att vi som bara vill njuta av att köra är nog ändå fler än de som älskar allt det här digitala ingenjörsrunkandet. BMW-ägare. Nej. Så vad går då brytpunkten, tänker jag, när det kommer till att avgöra det här, vad blir blir det för mycket teknik? Ja, det är väl som vanligt när det kommer till hojar, att det är väl väldigt individuellt, och kanske framförallt så beror det väl på vilket syfte hojen har. För det är klart att köper man en ny GS med extra allt, den ska ju ha extra allt, för målgruppen gillar ju det. Och liksom, ska man resa genom Sydostasien under liksom regnperioden, så kan det säkert vara skönt att veta att man liksom har en superdator i hojen som hela tiden mäter av och ser till att fjädringen anpassar sig till underlaget och så vidare och så vidare. Men många kör ju mest hoj när det är fint väder och kör dessutom ganska snällt, och då kanske man inte behöver ha liksom ett superavancerat så här kurvtagnings-ABS-system och 9 olika körlägen. Jag tycker att det behöver finnas hojar som har både mycket och lite. Och idag tycker jag nästan alla nya hojar har väldigt mycket av den här senaste tekniken. Och just nu befinner vi oss ju i en väldigt high-tech-intensiv tidsera. där jag kan tänka mig att som tillverkare så kan det säkert vara lockande att hänga på så mycket hjälpmedel som möjligt på en ny modell och sen använda det som liksom uspar i sin marknadsföring. Men liksom med tanke på att...
Vet du vad jag tycker det känns som? Det känns lite som att tillverkare, både på bilar men kanske framför allt på motorcyklar när det kommer till den här tekniken, de utvecklar och så måste man ha det som konkurrenterna har, men det de har glömt att fråga, det är vad konsumenterna verkligen vill ha.
Ja.
Och så att den första motorcykeltillverkaren som börjar leverera jävligt avskalade modeller, kanske då till ett billigare pris, då kommer ju de
Tenerén,
det kommer bli en storsäljare och då så kommer alla andra haka på och så kommer man liksom så här börja plocka bort teknik till förmån för priset kanske.
Jo, men man kan väl hoppas det på något sätt. För hur man än vänder och vrider på det så är ju hojåkningen, det är en väldigt analog sysselsättning och det är det man gillar med den. Det är lite grann som med gammelbilar. Den är ju väldigt mekanisk och, ja, men just analog på något sätt. Mm-hmm. Jag tror även att den här populariteten till retrodesign som vi ser nu, det är också ett tecken på att man i sin hoj kanske vill uppleva en enklare tid som påminner den om liksom den tid som flytt men som man kanske lite längtar tillbaks till.
Exakt.
Ja, så det var lite tankar om det här med all modern teknik. Och som sagt, jag förstår ju att det finns folk som älskar det här nya, men jag tycker att det behöver finnas både och. Jag säger inte att det ska tas bort, utan att det bör finnas både och.
Lite teknikfientlig ska man nog vara.
Jag tycker det.
Du, just nu,
när
folk sitter hemma, det är ju fortfarande lite... Det känns lite... Folk har ju inte kommit igång än med året. Man har inte vant sig vid att det är 2022 än.
Men
det är ju nu... Så börjar också stressen över det man håller på med i garaget. Nu måste man ju börja planera. För så som många gör, det är att man håller på att riva ner och så vet man att i mars, då ska man lämna in stötfångarna för omkromning så att man ska kunna köra i maj. Men, och så glömmer man bort att alla de här firmerna som ska hjälpa dig sen, de kommer ha fullt upp och därför att alla är sena i planeringen. Så att nu tänkte jag att vi skulle slå ett litet slag för att planera sina hobbyprojekt bättre i år än vad man gjorde förra året. Och det vill säga, köp grejerna nu så ni får hem dem i tid så fort som möjligt och kan börja med relevanta och rätt grejer i renoveringsarbetet. Och samma sak tänker ju faktiskt Hansen Racing. Därför att nu under hela januari så erbjuder de fri frakt på hela sortimentet, på alla ordrar inom Sverige. Jag ska säga att det gäller på deras lagervaror, men då har de ju också 60 000 artiklar på hyllan. Men det är inte då beställningsvaror. Utan lagervaror så är det fri frakt på alla ordrar inom Sverige. Så passa på att gå in på hansenracing.se och beställ hem de grejerna som du behöver nu så att ni kan komma igång med grejerna och göra klart dem så att ni är ute i god tid. För att jag gissar att vi kommer fortsätta prata om det här med gatuteater några avsnitt framöver, vad man skulle kunna hitta på, och vi kommer säkert få massa uppslag från er lyssnare också. Och därför så är det ju viktigt att man är ute i god tid, extra god tid i år för bilträffar och för gatuteater evenemang.
In på Hansen och köp grejer nu för fan, så inte står det med en lång näsa.
Men på tal om att köpa allting på nätet, så det är ju nästan så som livet ser ut nu. 80% av allt man behöver, det köper man ju oftast på nätet. Kläder och prylar och mat. Och när det kommer till bilar, där är ju vi liksom old school. Man ska ringa och så ska man lyssna på någon som ska berätta om allt om bilen. Och så ska man åka 20 mil för att provköra. Och så ska man försöka hitta brister och fel på bilen. Så ska man pruta och så ska man krångla med swishgränser och ägarbyten. Det känns som att de allra flesta liksom ändå tycker att man ska åka och sparka däck för att man inte då ska bli lurad. Men samtidigt så köper ju väldigt många av våra lyssnare en dyr bil i USA helt utan skyddsnät. Och det här kan man ju tycka är lite paradoxalt, men det här är också en av anledningarna till att Wake.se startades. För man vill ju helt enkelt skapa en digital plattform för trygga bilköp. Alltså para ihop seriösa handlare med enkla digitala processer där man kunde sälja sin bil utan krångel eller bedrägeriförsök och sen köpa en ny bil utan risk och helt och hållet via nätet. Alltså man ville helt enkelt göra bilaffären tryggare på Wake då. Och för att manifestera hur enkelt Wake.se är så kan man gå in och klicka på sälj din bil och där man bara då uppger regnumret på sin egen bil och sen får man bud från olika bilhandlare på just den bilen och när man har fått de buden så kan man välja att gå vidare eller inte gå vidare och går man vidare så får man in pengarna på konto och sen kan man gå in på Wake.se igen och så kan man börja leta efter en ny bruksbil och ha för familjen. Så gå in och prova idag på Wake.se.
Pang boom. Du, vi snackade ju inledningsvis i podden om att vi under 2022 skulle vilja utveckla podden lite grann. Men vi kom ju som vanligt inte fram till något mer än så. Men vi känner ju ändå att vi vill försöka tweaka innehållet i podden något så att det inte blir långtråkigt. Mm. Och varken du eller jag gillar just status quo, utan vi blir ju ganska rastlösa om vi känner att vi står på samma plats och stampar hela tiden.
Exakt.
Bland annat så sa vi ju att det kanske är dags att återigen ta en paus med veckans bil.
Mm.
Förra veckan snackade vi om det. Och kanske komma på något nytt segment i podden. Nu har det ju varit Bilsport MC som under det senaste halvåret har presenterat veckans bil. Och på ett sätt kan jag gilla det här lite grann. Då, samtidigt som vi då som sagt kände att vi kanske skulle vilja komma på något nytt. Men eftersom vi inte har gjort det än så tänkte jag att den här veckan skulle Bilsport MC återigen få stå som avsändare för veckans bil. Men jag tänkte att jag skulle göra en liten twist på det. För jag skulle även vilja få in lite av Punkans gubbar i det här segmentet den här veckan.
Så att det blir
lite nytt i alla fall. Här blir två flugor på en smäll.
Mm.
Och för att det här ska bli kul då så kände jag mig också lite tvingad att presentera en bil som är något lite extra. Några av de här veckans bilar som vi har haft nu på slutet har inte varit så där jätteroliga kanske om vi ska vara ärliga. Men jag känner att...
Vilka syftar du på då?
Det var någon lång pickis du pratade om sen, men jag inte var kanske det. Jag vet inte. Jag kanske orättvis. Det kanske visst har varit roliga bilar.
Ja, du pekar upp för att din veckans bil nu måste vara i något extraordinärt.
Jag skulle kunna sitta i en timme och hypa den här bilen, för bilen jag ska prata om idag, den är liksom, den är så jävla, och jag vet att du kommer hålla med mig. Gör du inte det då är det här sista avsnittet, tror jag. Men jag tänker, våra vänner är i Växjö. Om de ska liksom kunna stå bakom veckans bil även den här veckan, då behöver det vara något som är liksom för mer än det vanliga. Därför är Bilsport och MCs veckans bil och veckans gubbe den här veckan ingen mindre än Gary Shoppit Fiotos 1955 års Ford Beatnik Bubble Top Custom.
Den är så jävla...
Du vet vilken jag pratar om, va?
Ja, absolut.
Det är ett konstverk, ett rullande konstverk.
Mm.
Kanske en av de ballaste custombilarna som någonsin byggt, skulle jag vilja säga. Eller det är svårt att säga så. Men den är ju fan up there med de fränaste bilarna.
Den är så pass ball att vi hade den på omslaget på poddavsnitt nummer 55. Det är ju 200 avsnitt sen. Men vi pratar.
Jag tror den fick representera kreativitet, finsk kreativitet. Ja,
exakt,
just det.
Exakt.
Mm. Nu är den spännande. Inte finsk på något sätt.
Nej, den är ju väldigt amerikansk. Låt höra.
Och den här bilen, den startade ju sitt liv som en Ford från 1955 då, innan den genomgick en nästintill Disney-lik magisk förvandling, men i någon form av Jetson-stil kanske snarare då.
Mm-hmm.
Och det här bygget, det tog 4 år och det färdiga resultatet, det är ju en kakafoni av fenor och karosser och skruvad kreativitet, både invändigt och utvändigt. Den ser ju ut som att den är hämtad ur någon så här psykedelisk rätt framtid som jag väldigt gärna skulle vilja leva i, känner jag när jag ser den här bilen. Eller?
Nej, men den är fullständigt magisk. Det enda, om man ska hålla någonting emot den, så är det ju att Fender-skörtsen har ju något Mark Towelskt över sig.
Jag förstår hur du menar och jag kan inte riktigt jag vill inte säga något ont om den här bilen, men ja, de gör det samtidigt att den blir, för hade den bara varit perfekt då hade det varit en annan bil. Jag vet inte om jag har säkert sagt det på den, men jag har ju min bakgrund som möbelsnickare och vi var på någon, när jag gick med möbelsnickarutbildning så var vi någon, jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men vi fick det berättat för mig att japanska möbelsnickare, de bygger alltid in ett vinkelfel i sina möbler för att det får inte vara perfekt, för då retar man gudarna lite grann.
Fan vad intressant. Hur då bygga in ett vinkelfel?
För att de är ju så otroligt noggranna. Men det får inte vara 100%. Det är en sån gammal tradition, utan då bygger man in, och det är ett vinkelfel som ingen ser, men det kan vara att liksom ett ben har liksom en insida som är vinklad lite fel, du vet.
Otroligt. Typ det här känner jag, det här är ju någonting som jag ska anamma.
Eller du kan bygga in ett vinkelrätt istället.
Men det är ju fantastiskt att man kan sätta ett så vackert epitet på ett misstag. Att, ja. Nej, men jag satte blinkersna på olika höjder för att i Japan så...
jag vill inte att det ska vara perfekt. Det mest slående med den här bilen, det är ju det här stora bubbeltaket. Det måste väl ändå vara det största bubbeltoppen av alla, tror jag.
Ja, jag undrar hur den är att köra, för det måste ju vara ett jävla resonanseko där inne när man sitter i en guldfiskskål.
Ja, just det. Det har jag inte ens tänkt på. Och att Fiotto får till linjerna på den här bilen, det är ju också lite av ett under. För han har ju inte suttit ner som fos och ritat den här bilen innan. Utan han sätter ju bara igång och kapar och svetsar. Han hittar på hur bilen ska se ut efter byggets gång, kan man säga. Och Fiotto, han har sagt i någon intervju som jag läste att han nästan aldrig vet hur det färdiga resultatet kommer att bli när han sätter igång. Och är man lite bekant med hans bilar så blir det här lite svårt att tro på nästan. För de känns ju alltid så väldigt balanserade i all sin galenhet på något sätt. Jag menar, det är många som jobbar på det här sättet. Men det som gör att jag tycker att det är så imponerande här är att Fiotto alltid får till liksom en helhet som håller ihop. Alla hans bilar känns ju som att de är väldigt självklara och självsäkra på något sätt. Mm-hmm. Om du fattar vad jag menar.
Ja, verkligen.
2006 så vann den här Beatnik custombilen Grand Prize på National Road and Custom Car Show. Och han har ju kammat hem en jävla massa utmärkelser. Och framförallt från custom-världen då. Jag vet även att attityd är en av de saker som Fiotto säger att det är det absolut viktigaste när det kommer till att hur han vill bygga sina bilar. Och jag kan tycka att en bil med mycket attityd nästan alltid slår en bil där allt är perfekt, men där man inte vågar tänka eller vågat gå utanför den berömda boxen. Och det kanske är det som de här Fender-skötsen får representera på något sätt. Jag vet inte.
Ja, men för de har ju något så här dåliga flammor design.
Som ändå i det här fallet funkar, för att de, jag vet inte. Ja. När man som Fiotto också har förmågan att kombinera 100% hantverk med 100% attityd, då blir det ju magi. Och det är ju fan inte alla som klarar av att gifta en 55a Ford med både två Cadillacs och en Chrysler och en Lincoln för att få till det. För det är nämligen det han har använt för att skapa den här bilen. Kofångarna kommer ju, alltså de som sitter fram, de kommer ju från en 59 Cadillac. Och kofångarna bak, de kommer ju från en 58 Cadillac. Mm-hmm. Men han har ju tagit fram kofångarna på den här Cadillacen och satt dem bak istället.
Aha.
Den här är ju också, den här bilen, den är faktiskt lite av en custom restomod, om det finns något som heter så. För att den här bilen ser ju gammal ut. Den ser ju ut att vara byggd på 60-talet.
Uh-huh.
Men det är den ju inte. Utan den är byggd på ett modifierat Lincoln Town Car chassi från 1988.
Jaha, det var oväntat faktiskt.
Ja, och anledningen är att Fiotto, han vill att det ska vara lätt att hitta delar till den här bilen så att den går att underhålla. Och tyvärr så gick ju Gary Shopit Fioto bort 2016 och han var ju en av kärnan i The Beatniks Car Club som väl får anses som en av, om kanske inte den förnämsta när det kommer till custom-klubbar. De har ju medlemmar som Von Franco och Rick Door och Jeff Myers och Metallicas sångare James Hetfield är också med i den här klubben och Alex Gambino med flera, så det är liksom custom-adel, custom, kan man säga.
Och också därav den lila färgen på bilen, va?
Ja, men precis, ja, precis. Och i min värld så är Gary Shopit Fioto, han är väl en av de största. Och jag tycker att både han och hans bilar väldigt bra ringar in essensen av det som Bilsport MC älskar. Och därför tyckte jag att det här kunde vara en väldigt bra veckans gubbe och veckans bil att få representera Bilsport MC den här veckan.
Verkligen. Men du, då rundar vi av den här lilla halvsemesterveckan, uppstarten på det nya året, och så får vi också nämna Gasoline Magazine som enträget pumpar vidare med världens bästa reportage om bilar och hojar. Så att gå in på Gasolines Facebook och håll dig ajour med vad som händer, och om du inte redan gör det så ska du prenumerera på tidningen. Och nu tänkte jag faktiskt...
Ger du ut i backen?
Jag funderade om jag skulle ge mig ner med bilen ner på stan, ner på byn och visa upp mig lite och köra lite gatuteater.
Ja, det tycker jag.
Aspen gatuteater.
Absolut. Och ner och titta i garaget och se också om du kan kändisscouta lite bilmodeller. Det vore jätteroligt.
Jag skulle kunna fota alla regnummer och sen göra en sökning på det.
Ja, se. Ja, precis.
Jävla jobb.
Du, det var kul att prata med dig.
Detsamma. Vi hörs om en liten stund igen.
Det gör vi.
Ja, härligt.
Ha det bra.
Hej.
Hej, säger jag till dig nu som om du vore en poddlyssnare. Vi hörs om en vecka.
Hej. We'll be right back.